Radioplay. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Messiah har hittat nästa års programledare för Mello.
Vad skulle du göra om du vann? Om du if you won 500 000 crowns.
Kristoffer Appelqvist om svenskar utomlands.
Varför high-fivar vi inte varandra på planet? Bara, nu är vi där. Nu sitter vi och tittar. Bokstavligt tittar ner på resten av Sverige.
Och Jakob har sett två dokumentärer som just nu skakar världen.
Är du beredd att inte lyssna mer på Michael Jackson? Det är ett högt pris att betala för sina värderingar.
Jag tror inte att jag kommer att aktivt söka upp en Michael Jackson-spellista.
Då är det fredag kväll, du lyssnar på Freak Show Podcast, Sveriges ledande nöjespodcast. En rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter Messiah Halva, bredvid mig Jakob Ökvist som vanligt. God kväll, min herre.
God kväll, god kväll, god kväll. Aldrig har väl vi legat mer rätt i tiden än nu.
Hur tänker du då?
Vår bästa tid är nu.
Jag förstår, men att det bara upprepa det gör ju inte det till en sanning.
Okej, stjärnorna faller.
Jaha.
Och vi har ju sagt att vi är den liksom nålen som sticker hål på den pompösa kändisvärlden.
Okej.
Det är lite så, en liten tis.
Ja, jag förstår för vad komma skall.
Jajamän.
Kul. Vi har idag en av Sveriges roligaste män här. Välkommen hit, Kristoffer Appelqvist.
Tack så hemskt mycket. Halli, hallå.
Hej.
Tjingeling.
Tjoho.
Hejsan, hejsan.
Hallå. Det var Magnus Härenstam invitation.
Ah, du tog den, ja.
Ja, den satt jag. De andra tog jag inte.
Nej, det var min granne Leif. Ja. Och sen var det min farsas kompis.
Ja, de två missen. Men Härenstam satt jag.
Ja, den tog du med.
Hejsan, hejsan.
Han är ju den enda som är känd av de där tre.
Sant.
Ja, det underlättar ju. Ja, jag är verkligen imitationsbra.
Imiterar du, då ska du imitera kändisar. Om du vill göra en karriär på det, absolut. Men om du imiterar lite bara för vänner och bekanta, men då kan du ta lite folk som de känner. Men någon måste ju den känna. Men att bara säga det här.
Hallå, jag kan komma in på en liten kopp kaffe.
Och så ingen som vet vem
det är. Så är det din fritidsledare från Malmö.
Ja, Leif.
Leif.
Just kan vara påhittat ju.
Ja. So, men det är kul att du är här, att du tog med dig dina bästa imitationer. Har du någonting?
Det där var inte mina bästa.
Nej, det var inte dina bästa. Nej, det var bara att du tar på dig.
Det där
var bara... Ska vi öppna den asken?
Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag bara öppnade pralinkartongen, stack ner handen på måfå och kastade trä till Jakob.
Ja.
Var en råkade bli Magnus Härenstam.
Jag tror min bästa imitation är Björn Ranelid.
Oj, säg den då. Kör, kör oss.
Störst av allt är kärleken.
Oj, är det din bästa ändå alltså?
Ja, den tror jag ligger topp två.
Ja, men då har vi kalibrerat våra termometrar.
Det går bra för Sverige.
Carl Bildt, ja.
Ja. Mm. Så att jag har några.
Ja, det är lite... Ja, det är lite daterad. Det är inget du kan lägga till på ditt boka Jakob Ökvist.
Ja, men Mårten Andersson har ju Persbrandt och... Dr. Alban, va?
Ja. Zlatan.
Ja. Zlatan är bra.
Det är ju ganska många. De är väl en förening av komiker som delar på Zlatan.
Ja.
Till exempel, ja, men Robin Paulsson.
Ja, det är ju Zlatan är ju en sån där. Den är ju väldigt rolig, väldigt tacksam. Jag vet att publiken älskar det. Jag gjorde något gig med Robin Paulsson på Norra Brunn någon gång och då gick han in i Zlatan. Och folk trillade av stolarna.
Ja.
Och sen testade han lite nytt material. Och det flög inte lika bra.
Nej.
Och då sa han liksom bara så här: jaha, vad hade Zlatan sagt om det här? Och så gick han in i Zlatan igen.
Ja.
Och då trillade de av igen.
Ja.
Folket, alltså, de har ingen... De förstår inte när man drar ner mössan för dem.
Jag kan tänka mig att ingen kokar mer backstage än Messiah Hallberg. När någon river huset med simpla imitationer. Och du står: jag har inget på det här.
Men vad fan. För mig...
Den är inte simpel, jag menar bara... Nej. Du har rätt i att jag är vansinnig. Det blir jag. Men det är också för att jag inte kan det. Det är som när jag ser någon snygg gentleman dansa. Eller en trollkarl. Eller någon som har en stor penis. Alltså jag blir avundsjuk på det jag inte själv har.
Ja. Jag menar, och om det då är så att de skulle vara kryss i alla rutorna. Att det är någon som trollar med en jättesnoppen ute. Och dansar samtidigt. Ja, men då blir ju Messias avund nästan. Då blir han så arg som en matador i färdigt.
Jag kan tänka mig.
Slita sitt hår.
Ademann.
Ta din stora balla och dina jävla kort och dansa härifrån innan jag sparkar dig.
Det är en stand-up-klubb, stod det inte det?
Ja.
Nej, men jag kan tänka mig att Adam Alvar, Lenny Norman och de kokade lite när Karl-Einar Häckner kom till Norra Brunn och drog en kondom genom näsan
ja.
Och fick fullständigt hela Norra Brunn och koka. Ja. Och jag, det där är inte stand-up.
Nej, det är fånigt att jag är lite så renlärig. Det är ju lite töntigt att vara det. Alltså, alltså stand-up kan ju vara vad fan som helst.
Men värst, nej, det kan det inte. Aha. Och värst utav allt, av alla dödssynderna som man kan, det är väl den förbannade spanska gitarren som de släpar in på scenen och står och spelar på. Då tänker jag i alla fall, ja, det är klart jag är vänlig och bemöter med respekt, men i ögonfrån...
När de släpar med ett gitarrfodral.
Ja, fy fan. Och så vet man att hur jävla sopig du än är, så har du en knasig liten låt som du ska dra på slutet, som kommer tvinga alla att applådera och tycka så här, det var ändå fint. Det är fusk och det är dåligt och det är dumt. Och
men det funkar ju.
Men pöben, de enkla människorna går ju på det på samma sätt som om man pratar som Zlatan. Eller för all del pratar lite rolig dialekt, som är min sån skam. Det som jag, folk hatar mig för. Jag står och drar såna långa jävla haranger. Ingen hänger med och så bara, hej hej. Jag
är från Värmland så lite.
Jag är från Arvika. Ja. Och folk bara, jävlar vad han är rolig.
En gång var det en kille som verbaliserade när jag stod på scen. Det var ute i Haninge centrum, tror jag, på en sån här riktig alkoholiserad pub.
Det var när det rullade.
Då tog jag ett sånt gig och då var det en kille som då var det också en sån här långa haranger som jag tyckte var bra. Och sen drog jag något skämt liksom, där jag antydde att jag själv var homosexuell. Och då är det en kille som vänder sig till sina kollegor och säger så här: den var bra i alla fall. Det var så tydligt att liksom, där fick han till det.
Det där var ett skämt. Ja. Det andra, det var funderingar, spaningar, absolut, kåserier, reflekterande text, men skämt, nej.
Men välkommen Kristoffer.
Tack.
Ja, det var ett långt intro, men det är kul att du är här.
Lagom långt.
Ja. Jag pratade förra veckan om Melodifestivalen och hur fruktansvärt sönderrepeterad den är. Tyvärr, ja. För det är duktiga. Jag tyckte att Erik sa, det var superhärlig. Kodjo och Marika såklart, kollegor, roliga typer. Och så är de fine, superproffs. Men de är så sönderrepeterade så att när de står bredvid varandra, jag nämnde det som ett exempel, så gör den ena, en programledare tittar in i kameran och säger någonting, och så står den andra bredvid och gör liksom handrörelser som då spelar på det den andra säger, för den vet exakt vad som komma skall. Så att det liksom finns ingen naturlig känsla överhuvudtaget i, nej, hela programmet. Allt är bara uppgjort. Alla glädjetjut, all vånda är bara, alla nerver är bara på låtsas. Och då såg jag ett annat underhållningsprogram som hade en programledare då som på ett helt annat sätt var i stunden, i nuet. Han var levande, han var på riktigt. Det fanns en äkta känslor där. Och jag pratar såklart om Samir Badran Junior i TV4s Talang.
Vänta.
Ja.
Talang måste man dela upp i två halvor.
Okay.
Det ena är ju liksom, vad heter det, momentet som är förinspelat och ganska hårt klippt.
Ja.
Och sen så när man kommer fram till semi eller kvarts eller vad fan det kan heta, livesändningarna, ja, då går du in i en annan fas.
Ja,
då börjar de. Och jag säger att Samir var så jävla skön fram tills att de började direkt sända, och där tappade han lite.
Är sitt. Det sant? Jag tycker tvärtom alltså.
Oj.
Oj.
Ja, men vi lyssnar lite. Det här,
ja,
här är då från en av semifinalerna. Det här är då Samir, så här presenteras han för publiken i livesändningarna.
Du har också en viktig uppgift idag.
Jag ska peppa, tagga, vara glad.
Just det.
Och skicka ut dem på scen.
Just det, deltagarna pratar om.
Deltagarna, exakt. Ja, exakt. Jag fixar det nu direkt. Ja. Ge mig det då.
Mer Badran åt folket, hörni.
Och det tycker jag också, mer Badran till folket. Du har rätt i att det är en väldig skillnad från när han är hårt klippt till när han här då på något sätt agerar. Man ser Per Lernström då som är programledare som agerar. Det är lite som att de har släppt ut en vild hund i studion och Per Lernström då och då får liksom kalla in den.
Lernström är den enda som har pli på hunden.
Ja, Samir! Samir! Men det är det.
Han vill bara leka lite. Han är inte farlig.
Det är en klassiker med hundar.
Ja, men vi.
Han gillar barn.
Ja, men Samir gör allt det där. Han gör det här, ja, alltså att när de är klara på scenen så går de backstage och då får Samir exempelvis ställa långa frågor utan tydlig fråga.
Ge mig den.
Tack så fan.
Fan vad grym du var.
Tack som fan.
Riktigt, riktigt bra. Kändes det som att du tar med den?
Ja, för jag...
Alltså numret, jag tänkte inte hela Talang då, utan hela numret.
Ja,
han hinner inte riktigt svara.
Nej,
nästa fråga.
Nej, det är svårt. Till exempel förklara att han inte förstår vad som hände, men att han älskar det.
Exakt, jag älskar det. Jag har aldrig förstått det magi, men jag älskar det. Alltså, jag tycker det är klockrent.
Härligt.
Ja.
Han har aldrig förstått riktigt. Ja, men, och det är det här som är liksom, han är väldigt levande här tycker jag. Han, ibland blir det lite tokigt. Det var tre systrar som sjöng. Och då försöker han, alltså man förstår att de har haft en programledarskola. Så brukar det ju funka. De brukar ta in proffs som säger så här, ja, det är bra om du gör det här. Ställer frågor om det här. Och så har han kanske tre frågor som han går runt på. Och ibland blir det lite tokigt. Ibland ska han då improvisera och gå utanför manus. Och då det kan det bli lite tokigt. Sådär.
Är det det jag ska fråga? Det känns som du är bossen.
Ja, jag tar alltid över.
Vem är stora syster?
Hon är
jag. Är du stora syster?
Ja.
Och du är yngst?
Mellan.
Okay.
Ja, ni hör, men det blir hela tiden att det händer någonting. Det pikade någon gång när han skulle prata engelska. Det är ju väldigt kul. Har ni hört Samir prata engelska?
Nej, jag har missat det.
Det är starkt alltså.
Okay, my English isn't very good, but you maybe understand me anyway. Okay. So, are you happy?
Yes, I am. Actually, it was a very good execution.
Yeah. Very, very good. Very good. Everybody stand up. Also my dad. I haven't seen him stand up when I dance. So this, oh my God, okay. My English is very bad. So whatever. Vad skulle du göra om du vann? If you won 500,000 crowns. If you won Talang, what had you done?
I will probably enjoy my mortgage-free life.
Excellent. Okay, bro. Applåd!
Och så här fortsätter det.
Alltså jag tycker han är så... Det där var Poldansk-killen.
Ja, det var Poldansk-killen.
Ja, han var ju för jävla cool.
Ja, verkligen.
Men då var jag nu ute och poppade i köket.
Ja.
Men vad fan... Nej, men han bjussar ju som fan på sig själv. Det där är ingen liten grej. Och vara lite halvpissig på engelska.
Verkligen
och
inte.
Ösa på sådär. Det är ju helt rätt attityd. Alltså.
Ja, verkligen. Och det blir liksom... Man märker att Per Lernström då hovrar runt honom som en sån... Ja, men som en husse liksom. Mm. Att ibland blir det lite tokigt och det blir lite slappt. Och det blir liksom inte så tight som det brukar vara på TV4s idolsändningar exempelvis.
Yes, och när det är paus där... Där någonstans. Där ja. Då är det live här. Då kör vi live på Instagram. Med mig och Bianca, tror jag. Om du vill vara med. Ja, men då så... Okej, så paus där, live här.
Det är som att någon alkoholist producerar det. Det är liksom som att alla är lite fulla och att det bara skaver lite grann.
Men
det är
som en live Insta-story på en förfest.
Ja, men att det då försiggår på primetime i TV4s största program. Det tycker jag är härligt och det här är någonting jag skulle vilja ha in i Mello. Och i slutet här så vill jag bara visa, för man kan ju såklart skoja om att Samir kanske inte är så tajt. Det finns ju såklart programledare som gör ett bättre jobb rent... professionellt, det får man ändå säga, alltså som är mer proffsiga, förstår du vad jag menar?
Ja,
alltså,
förstår lite.
Han är opolerad.
Ja, han är en, som en diamant som har allt kol runt sig fortfarande.
Han har väl rollen som comic relief i hela den här produktionen, va? Är det inte det som är hans...
Det har han, och premissen är ju att han är Per Lernströms adept. Så Per är proffset och Samir är hans... nu ska vi lära honom. Så det är ett återkommande gag ju. Att nu ska jag berätta för dig hur du ska göra. Och så är Samir lite kusinen.
Magnus och Brasse liksom.
Precis, han är Brasse.
Han är Brasse.
Så är det. Men en karaktär behöver ju utvecklas under en säsong. Och det är där jag tycker de har gjort lite dåligt på Talang. Att han borde få mer och mer ansvar. Och så borde det avslutas med i finalen. Så får han presentera någonting eller så. Måste utvecklas.
Du menar att hans karaktär går i motsatt riktning. Den börjar ganska hårt klippt och hyfsat proffsigt. Ja. Hela sen i livesändningarna blir någon slags motsats.
Det är
Benjamin Button-programledare.
Ja, men ja. I någon mening är det så.
Det är i och för sig svårt för produktionen att säga Samir, vi vill att du tänker lite Brasse här i Talang.
Brasse, vem är Brasse? Who is Brasse? Who the fuck is Brasse? Jag bara går in och kör. Jag bara kött.
Du ska vara lite helan och halvan, då är du halvan. Det är svårt att hitta rätt referens, tror jag, för att förstå att man ska vara
och när
den fria själen i hela produktionen.
Och när du säger, Kristoffer, att han är ett karaktärsbyggande och att han ska då vara någon slags adept till Per Lernström, det är en väldigt tunn gräns mellan karaktären Samir Badran och personen
det är det. Alltså, han har väl inte utnyttjat den fulla potentialen i att skapa ett avstånd mellan vem han är och vem han skulle kunna vara.
Nej,
han har stannat kvar väldigt mycket i den.
Ja, man tror heller inte.
Och det är där jag tycker det finns en liten svaghet.
Ja, man tror heller inte att han har gjort någon sån dramaturgisk båge hemma på sitt rum, att han tänker jag bjuder lite här och så exponerar jag lite mer här och så bygger. Alltså, det
sen
tror
när
jag
det blir live, då släpper jag loss lite de galna sidorna.
Det tror jag inte. Och det kan man skoja om. Men jag vill komma fram till det här. Det som man då får med Samir, det är mycket.
Ja, vad får man?
Man får
människor som bjuder på sig själv, som talar från hjärtat. Man ser i ögonen på honom och han blir imponerad. Han är ju en bra artist själv. Och det ger ju någonting. De unga människorna som kommer dit och får hans uppmärksamhet lyser ju som små solar. Det är vackert.
Och aldrig har det varit tydligare En när den 12-åriga David ska in på scen. Han är en lite blyg, fantastisk dansare, lite blyg, lite nervös, och då får han bara byta några ord.
Det här med rosa hår.
Ja. Ja, och då får han byta några ord med Samir innan. Och det här är då någonting som man får när man har en programledare som får lite fria tyglar. Men man fick det inte i Mello, men man fick det i Talang förra fredagen.
Hur mår du, Maren?
Jag mår... Just nu mår jag... Det är mixade känslor. Jag är väldigt nervös just nu. Jag tror jag aldrig har varit så nervös. Så det är, tårarna kommer och jag är bara rädd att jag tappar mig. Men annars är det lugnt.
Alltså, lyssna, jag har också varit nervös. Tro mig, när jag ska upp med Viktor, varken han eller jag kan sjunga eller dansa. Och jag vet inte vad vi gör. Vi går upp och gör ändå. Och det brukar ändå bli bra. Och det var ju samma sak för dig. Du tog det från... Ja, du kan det här. Alltså, du är klockren, mannen. Och du är riktigt stark som gör det här. Alltså, som vågar göra det här själv. Alltså, du är kung, mannen. Ge mig. Är du redo att köra?
Tack så jättemycket. Oh.
Ja, men då så, vi kör. Ge mig lite kram bara. Kom hit med. Kung är du.
Det är precis vad en 12-åring behöver höra.
Mm. Ja, jag tyckte även jag som 35-åring satt och tyckte att det var kanske den finaste minuten jag sett på svensk television i år. Därför vill jag nu vända mig till Christer Björkman. Jag vill ha Samir Badran Junior till Mello nästa år.
Jag också.
Jakob,
jag är
lite
på. Nu är jag på.
Det är klart som fan han ska vara med.
Västerås! Idag kör vi! Vi tar ingen gisslan, vi bara kör alla låtarna! Så jävla fett! Kodjo! Kodjo, kom nu! Köttar vi!
Kristoffer, du kom precis hem från Malaga, och det är ju då Spanien om jag inte är ute och cyklar.
Ja, jag vill gärna att vi säger fastlands Spanien. Okay. Det är ingen av de här öarna.
Ingen sån billig charterö, nej.
Nej, det är inte all inclusive öarna. Utan det är fastlands Spanien.
Just kultur.
Det är mycket golfbagar, ja. Skulle jag säga. Det var första gången jag var i Spanien. Första gången jag var i fastlands Spanien. Jag har ju varit på Kanarieöarna och på Mallorca en gång när jag var liten. Och sådär. Det är ju charter Spanien. Men fastlands Spanien, alltså Costa del Sol, kusten där, Malaga, Marbella och allt det där. Det är ju liksom svenska pensionärsgolf, lite halvrika kändisar och så här. Det är så här. Och jag slog som en sak som var på planet, att nästan alla försökte få det att framstå som att det var helt normalt att de åkte dit. Ja, åker ni ner nu? Ja, vi brukar åka ner en vecka tidigare, men vi tyckte det är så jävla mycket folk, så vi åker nu. Som att det var helt normalt liksom. För oss var det ju en semester.
Början av mars.
Ja, och det är ju, jag menar, våren kommer ju tidigt för fan till Malaga.
Säkert.
Det var otroligt fint. Det var inte bara temperatur i Medelhavet precis, men det var ju ändå en vanlig svensk sommar. Ja, jag har ju suttit på utesorgängar och bränt oss och liksom gått i shorts och ätit glas och hela det där. Men just den här grejen med att man liksom, jag menar, halva flygplanet var rimligen på samma villkor som jag och min familj. Vi har hittat svinbilliga biljetter på Norwegian, bokat in oss på ett Airbnb, är där en vecka och tycker vi lurar den svenska vintern lite. Men nästan alla på planet försökte spela som att det var den vanligaste sak i världen att åka till Malaga. Och då reflekterade jag över att det var exakt samma inställning som folk hade när de här jävla elsparkcyklarna dök upp. De fanns inte. Nej. Och sen helt plötsligt så fanns de. En morgon så var det bara...
Klart man åker elcykel.
Alla åkte runt på elcyklar och såg ut uttråkad ut. Ja, jag har så jävla bråttom för att ta en sån här Voi. Min app som jag alltid brukar använda och hyra såna. Men de här, fan, jag bor väl inne i stan. Jag vet väl om att de inte fanns här igår. Och ändå är det 100 000 människor som åker runt och ser ut som att de aldrig har gjort något annat. Varför är det så?
Står och tittar i mobilen samtidigt.
Ja, och gäspar.
Att...
första gången som de åker elskot, det är ju ett underverk som har hänt. Ja. Det har regnat manna från himlen, nästan bokstavligt talat. Folk från prekariatet har ställt ut till vårt nöje.
De bara stod där.
Ja, som kostar en spänn i minuten att åka på eller någonting. Det är 25 kilometer i timmen. Du bara tar den, du åker 25 kilometer i timmen. Utan hjälm, utan regler. Ingen, du kan bara skita i allt.
Vem laddar den? Skiter jag i. Bara ställer jag den. Precis vad du vill.
Antagligen någon av dem som cyklar runt med en kartong på ryggen på nätterna i regnet.
Är det dem?
Jag vet. Jag är i någon mening.
Det är samma kille som levererar min sushi. Alltså det brukar vara en sån kille. Ah. Det är alltid en sån kille som ett företag så att säga lite pissar på.
Okej, okay, alltså, han har inget superkontrakt.
Nej, de har inga bra anställningsavtal, de där killarna som laddar elcyklarna, tänker.
Nej, det tror inte jag heller. Men i alla fall.
Men vad snabba vi är på att akklimatisera oss till något nytt då.
Eller varför är det så viktigt? När vi upplever, jag menar, det är ju lyx. Alla som var på planet till Malaga och från Malaga erfar ju lyx.
Yeah.
Det är ju för fan riktig jävla lyxkonsumtion. det är dåligt väder här. Vet ni, vi åker någon annanstans där det är bättre väder. Varför high-fivar vi inte varandra på planet? Bara, nu är vi där. Nu sitter vi.
Vi är de få utvalda.
Bokstavligt tittar ner på resten av Sverige. Det är snö där nere. Fuck alla de som är kvar i snön. Vi ska till Spanien. Men istället så sitter man och jäspar och bara, nej, det är så jävla...
Dåligt wifi här på alltså,
dåligt wifi.
Som att det är Stockholm, Göteborg en tisdag.
Ja, med regionaltåget.
Ännu ett kommunmöte.
Är ni sådana?
Nej, alltså, det här avmätta. Nej, men det, ligger inte det i den svenskens natur lite grann? Att man vill vara en del av världen och att man därför hela tiden... Alltså, det kan ju driva mig till vansinne ibland när man går... Jag är uppvuxen i Vasastan i Stockholm och där finns det ju liksom nu så här 12 argentinska krogar liksom på en och samma gata. Och så kan man säga så här, har du käkat på den där? Ja, det är inte lika bra argentinskt käk som nere på... Alltså att de låtsas. Ja. Så här, man, du är från Bollnäs. Alltså... Ja. Och jag tror att vi bär inte med oss det där liksom, den här rädslan för att exponeras som de bönder vi är. Alla är i Sverige. Ja. Så därför överkompenserar vi. Jag kommer ihåg när jag var en hel del i London när jag var barn, så här tonåring. Och då hade jag en grej som jag alltid gjorde då. Jag åkte med min mamma ofta. Och sen så när vi började närma oss då Heathrow, så pekade jag ut genom fönstret och sa högt på planet: Mamma, titta! Där nere bor Peter.
Sa du?
Jag visste inte vem Peter var. Jag hade hittat på ett brittiskt namn då för att just det här.
För att det kändes helt...
Nej, men för att visa då, precis som det
Kristoffer pratade om,
visa att det här är inte min första... Alltså det här, visst, jag ser hans hustak. Jag är väldigt van vid den här miljön. Så att jag kan ändå se det uppifrån. Där nere bor Peter. Det var ingen som reagerade på det.
Det slår mig nu att när jag är på Manhattan,
ja,
så uppför jag mig just så.
Mm.
Går runt och jäspar. Det där är inte det högsta huset jag har sett. Det kan jag ju vara.
Det kommer vakter och få leda dig ner från Empire State Building. Du somnar där uppe. Ledsen, vi stänger det. Jaha, fan.
Var är jag någonstans? Okej.
Okay. Jag kommer ihåg någon gång jag gick på Manhattan. Jag brukar säga att jag bodde i New York. Det var en månad för
tio. Fruktansvärd överdrift, eller?
Jag bodde där en månad för 10 år sedan. Men jag kan ofta hänvisa till den perioden.
Min tid i New York.
Ja, precis. Och då kom jag ihåg att väldigt snabbt, 2-3 dagar in, så var en kvinna. Jag stod i mitt gathörn då, där jag bodde i New York. När jag bodde i New York. Och med en New York Times under armen och en sån Starbucks-kaffe. Det är ju amerikanskt, om något. Och då kom den kvinna och frågade mig: ursäkta, finns det några bra barer här omkring? Och direkt liksom så bara: wah! You know, alltså, och jag började:
you want a bar?
As a matter of fact.
Ja, men, och direkt kände jag då hur det uppfyllde mig med någon slags att jag sa såhär: nej, det här kvarteret är riktigt skit, alltså, när du vill ha barer.
Ja.
Jag hade du vet, och då gick jag in i någon slags avmätt New Yorks liksom, att kul för dig från landet att komma hit. Jag,
New York är så turistigt.
Nej, men alltså, att vara New Yorker, det är ett relativt begrepp.
Yeah.
Och i hennes, jämfört med hennes futtiga lilla lantis aura, yeah, så var det ju såklart en liksom Manhattan-kille.
Ja, men hon var ju också typ, säg, från Houston. Så att om man skulle på något
mycket
sätt...
mer...
Ja, om man skulle jämföra med som mest amerikansk av henne som hade flugit in från Texas.
Killen från Karlberg.
Eller mig från Karlbergsvägen i Stockholm. Så borde ju hon vinna den tävlingen.
Ja,
men jag lyckas ändå vara mer avmätt än vad hon var.
Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att det är större skillnad mellan en röd stat som Texas och en blå stat som New York. Än vad det är mellan liksom Sosse-Sverige och New York. Jag tror att det är större skillnad. Jag tror att det är större skillnad. Alltså, det har jag märkt när jag och Isabel var på semester och gjorde alla de där grejerna och åkte färja till Staten Island. Så, då snackade vi asmycket med amerikanska turister som aldrig hade varit i New York. När vi var på musikal och kollade på Book of Mormon, då snackade vi med folk som aldrig hade varit på musikal. De en gång i livet åkte de till New York och gick på Broadway och gick på musikal. De hade tagit asstor del av sina besparingar för det. Medan vi kanske åker till London och kollar på musikaler eller sådär. Alltså det kulturella klivet från, jag vet, kan inte något om Houston. Det kanske är en urban, härlig storstad med ett fantastiskt urval av olika bibimbaps.
Ja, de har några riktigt bra sådana Hongkong-krogar. Det har de.
Men gå inte på den på Second Street, för den är så jävla turistig.
Vad jag träffade på den här chatten mellan flygplatsen och Malaga centrum, så träffade en irländsk gubbe som jag stod. Jag snackar ju alltid med folk. Jag älskar verkligen att stå och prata med folk en sån här liten stund bara. Du vet.
Du gillar att det finns ett slut på det också.
Ja, men lite så som man brukar säga just om amerikaner. Jag tror att jag känner mig väldigt hemma bland amerikaner just på det sättet att man blir så, man blir bästa kompisar vid övergångsstället.
Direkt.
Ja, men om man då säger så här, vi ska inte gå och ta en fika, då skriker de bara, you're a pedophile, I'm gonna shoot you for trespassing my integrity. Ni vet, så här, det finns en tydlig gräns att den här, vi är bästa kompisar nu, men nu blir det slog det över till grönt och då går vi till varsitt håll. Den grejen, den gillar jag.
Snyggt.
Kort och personlig. Men då var det en irländsk gubbe, snackade med honom och han bara, jag kan inte ha om du är från USA eller från Kanada. Jag bara, nej, men jag är från Sverige. Han bara, åh, såklart att ni pratar med den där jävla accenten. Och han satte kniven i min skam. Aj. Och han vred om och jag bara, men vad förväntar han sig? Hade det inte varit ännu värre? Och han är irländare dessutom.
Ja.
Och britterna håller på att pippa dem i rumpan med liksom rakblad nu ju. Och ska ställa till med Brexit och allt. Och det blir en gräns över deras ö och allt det där. Liksom, skulle det inte vara ännu värre om jag kommer att prata som Queen Elizabeth? Det måste ju vara ännu värre. Hello, it's a rather good day, sir. But I can hear if you're from Brixton or Leeds. But no, I'm from Malmö. Och finns det då en engelska som inte implicerar att man är någonstans ifrån alls?
Eller Malaga engelskan, alltså den här lite, well, hello.
Hello.
Ja, men hello. Är det den?
Hello.
Men är det inte att man förväntas jag prata svensk engelska?
Ja, det tror jag.
Är det
hello.
Det? För lite den där, ja men lite riktigt tunga diplomater och typ Hans Rosling. Pratar ju svensk engelska.
Ja, men exakt. Den ska väl du använda dig av.
Hello, my name is Christopher. I flew in from Stockholm. I look forward to my stay here in Spain.
Jag vet exakt hur du borde ha pratat.
Okay, my English isn't very good, but you maybe understand me anyway. Okay. So, are you happy?
Så här.
Yes, I am. Actually, it was a very good execution.
Very, very good. Very good. Everybody stand up. Also my dad.
Det här är ju du.
I haven't seen in stand up when I dance.
Han har fått en helt annan respekt.
Kan vi också prata lite om att den sovjetiska poledansaren tyckte att det var en bra avrättning? It was a good execution.
Och där tappar han Samir.
One of the best executions
I've seen this year.
Mm. Du har sett många vitryssar stryka med. Det absolut häftigaste du hade kunnat gjort på det här planet där folk bara liksom låtsades gäspa sig genom hela resan, det är ju om du hade applåderat vid
landningen. Ja.
Bara så försökt få igång
de hatat. En
charterapplåd.
Vi hade lika gärna kunnat olla alla när de somnar. Bara väcka dem med och hålla dem i ansiktet.
Lika hatad hade du varit.
Ja, exakt lika. Om jag hade, för då hade jag ju ollat hela deras rikhetskänsla. För det är det som är, det är privilegiet. Att vi ska vara privilegier. För oss är det här lägsta nivån.
Ja.
Att vi åker flygmaskin till Costa del Sol.
Tunnelbana Ropsten, flyg till Costa del Sol. Vad är skillnaden?
Ja, för mig är det bara en vanlig för mig är det bara en vanlig måndag.
Ja,
det hade varit att pissa dem i ansiktet. Ja. Först applåderat och sen gått runt och krävt en high five av var och en av de här affärsmännen.
Fattar ni? Vi är Malaga. Nu bara kör vi. Vi tar ingen gisslan. Vi bara kör nu.
Jag och Messiah var ju med om det motsatta till det du var med om. Vi var ju med på en resa till Nice och se Sverige mot Schweiz.
Ja, i sport.
EM-resa.
Belgien.
Och då var det massa vinnare som hade vunnit där via ett spelbolag. Och de var så taggade över den här resan. Så det ena paret hade slagit vad hemma vid köksbordet att de skulle knulla både på nerresan på den främre toaletten och på hemresan på den bakre toaletten. Och det gjorde de väldigt öppet och high-fivade sig sen tillbaks till sätet efter de hade då. Och jag var inne på den här toaletten, det var ingen, man var inte sugen på sex.
Direkt.
Jag var tvungen att se. Det luktade piss och det var bajs som inte gick att spola ner.
Ja.
Att och de överhuvudtaget. Ja. Ja men det var liksom, och hon var klädd i Sverige nationaldräkt.
Ja, de representerade landslaget när de så att säga kopulerade på toaletten.
Ja.
Det var ju fint i och för sig.
Om du och din
jag vet inte om det hjälpte laget,
sambo men hade gjort något sånt.
Ja, vi hade ju Maggie med oss. Hon är ju bara 3 månader gammal.
Oansvariga föräldrar.
Lämna henne då på mellan er på.
Excuse me.
Can you just...
What is it? What can I do for you? Can you take care of this infant? I guess it's all right. What are you gonna do?
Shag.
We're gonna take a shitty fag in the lavatory. Nej. Nej, det kommer aldrig på tal.
Nej, men det är klart det inte gör.
Nej.
Men det var, jag tycker det var ändå, det visar, för mig var det någon form av respekt.
Du respekterar
det mer? Jag känner ingen respekt för det där. Klädd på dig de blågula färgerna. jag menar, då sträcker du väl på dig och iakttar ordning och snygghet, det tycker jag. Är du civilklädd och vill pippa på muggen, ja men jag gör det då. Men har du blågul på dig, då tycker jag, då håller man väl stilen lite bättre än så, va?
Jag tror de fick en applåd när de kom ut.
Ja, visst.
Hela planet. Och kaptenen,
ja,
tror jag till och med, vi har hört att det har hänt grejer på toaletten. Stort grattis.
Det var en väldigt obehaglig flygning. Jag tyckte, kände mig inte helt hemma i den miljön, kan jag säga.
Nej. Du hade känt dig lite mer hemma i den här gäspiga
kärran. Jag hade gäspat bättre än jag hade pippat, så kan jag säga. Det tror jag. Om jag får välja. Om det är valen.
Ja. Om det är de två.
Ja.
Ja, ja, jag tror det.
Nej, alltså, du hade inte blivit på planet i Malaga. Och nu snackar vi alltså om en lågpris flight. Ett av de bästa lågprisbolagen, i och för sig Norwegian. Av alla pissiga lågprisbolag som finns, så är ändå Norwegian
Ja, jag
best.
Gillar också. Ja, jag tycker
verkligen. Men
de har lite kultur också. De har ju författare på bakvingen.
Aha, okej. Okay. Nej, det har jag missat helt.
Mm, ja, visst.
Är det kloka ord bak på planet?
Exakt, lite så här kylskåpspoesi.
Okej. Okay. Nej, det missade jag helt.
Nu kommer jag inte på någon norska författare. Sigrid Undset, typ.
Ja.
Så står det någon litet citat.
Kommer tyvärr inte på en enda norsk författare.
Jag sa ju precis en.
Vem?
Sigrid Undset.
Jag tror du hittar på ett namn.
Nej.
Ja, men vad heter han som alla... Min Kamp.
Knäskård, han har aldrig sett på...
Vadå, ni får inte garva åt det nu.
Vad?
Att blanda ihop min katt.
Nej, men jag menar bara att det var roligt att flyga. Men Norwegian bara, är det här för mycket? Och så är det bara några strofer med Hitler på planet. Det sänder fel signaler.
Ja.
Ta de bra citaten.
Mm. Vi måste bygga ett stort och starkt motorvägsnät.
Det kan ingen säga emot.
Tågen ska gå i tid.
Det kan ingen säga emot.
Mm. Jag rakar mig så här. Säg vad ni vill.
Det kan ingen säga emot. Personlig frihet.
Jag har kammat lugg. Vad ska ni göra åt det?
Just Norwegian också väljer. Ska vi vara lite icke-PK för en gångs skull?
Ska vi bara lossa lite på slipsen och släppa in lite luft? Nej, Knausgård. Men han är väl en svensk författare. Han är ju en norsk människa, men han är en svensk författare. För han har ju debuterat här.
Ja, fast han ser ju på Sverige från en norrmans perspektiv.
Alltså, eftersom jag har förstått av att folk har berättat om hans böcker att de är 10 miljoner sidor långa och att det bara handlar om hans vardag, så kan jag ju stolt säga att jag har inte läst en rad. Jag skulle inte göra det om ni hotade mig. Det finns ingen 12 vilda ardennerhästar.
Tre rader in och du är fast.
Nej, menar du det?
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, men du har inte heller gjort
det. Nej, men
det
Messiah hyllar ju de här böckerna förutsättningslöst.
Jag skulle inte läsa en rad om det så stod skrivet på insidan av flygplanet. Jag skulle sitta och sudda med ögonen. Jag vill inte bli indragen i hans var. Är det så bra?
Första två böckerna är väldigt bra. Jag tror att du skulle gilla bok 2. Det handlar mycket om när han är nybliven far och går runt i svensk pappaledighet och går på pappayoga och sånt där med sina barn.
Men gillar du deckare?
Jag gillar deckare.
Ja, men där har du ett problem som är att du gillar verkligheten. Som folk berättar om verkligheten, den som vi redan känner till och ser. Ja. Då tycker du det är kul. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Alltså, deckare, vad är det? Ja, men det är ju att de berättar om hur det är i offentliga sektorn. Jag behöver inte någon bara som berättar för mig hur det är. Jag
vill inte veta. Jag vill inte. Mordgåta också, det är inte bara.
Är det bara offentlig sektors?
Ja, från labbet har kommit till mig, skickat en bild. Så man ser en bild på en bil som kommer. Här är ett kuvert. Kan jag öppna kuvertet och läsa på kuvertet? Mina läsglasögon.
Det brukar vara någon övergripande mordmysterium också.
97% realistisk beskrivning av farliga människor som jobbar i offentligt. Jag har kämpat i mitt liv för att ta mig ifrån den torftiga vardagen.
Men du ska ju ta reda på vem som är mördaren. Är du inte nyfiken?
Nej, men det är ju så på...
Kan det vara hon? Kan det vara han? Kan det vara den? Kan det vara grannen?
Nej. Jag kan se att människor som du, Messiah, sitter och läser om Knausgårds vardag. Jag säger bara
pappa
att
yoga.
Mitt liv måste vara lite mer sprakande än så där, än att jag ska sitta och läsa om någon som går på pappa yoga. Det måste väl något lite tomteblås in i vardagen måste man väl få ha.
Ja, absolut. Men det var en trevlig semester i Malaga.
Ja.
Jakob, du har ju sett lite dokumentärer i veckan. Ja. Har det varit något övergripande tema på dessa?
Det skulle man ju ändå vara tvungen att säga att det var. Och jag hamnade liksom i någon form av... jag vet inte vad jag ska säga. Men jag såg alltså både Michael Jackson-dokumentären, men en vecka innan hade jag suttit och sett R. Kelly-dokumentären.
Ja.
Och det sjuka är att jag då under R. Kelly-dokumentären sitter och tänker, hur kan folk inte ha fattat? Alltså det står massa fans på rättegången när R. Kelly är åtalad för olika sexualbrott som han då har begått, som liksom bevisas av vittne efter vittne efter vittne som talar ut i den här dokumentären. Så sitter man och tänker, hur kan folk stå och försvara honom? Hur kan folk inte säga att jag tänker inte lyssna på R. Kelly? Varför sitter han inte inne? Och sen ser jag då Michael Jackson-dokumentären, och då är ju jag, har ju jag genom alla år varit personen i R. Kelly-dokumentären som har stått med Free R. Kelly. Alltså det är helt sjukt. Alltså,
men har du försvarat Michael Jackson?
Ja. Eller jag vet inte vad jag har gjort. Jag har bara liksom inte, jag har skämtat om Michael Jacksons övergrepp liksom så här, ja, det är som att ha Michael Jackson på ett barnkalas. Alltså så här, jag har inte fattat hur liksom illa det har varit genom alla år. Och jag har väl någonstans också köpt det här att han är så känd, han är så rik, det är klart att det dras till sig liksom lyckosökare, folk som vill ha pengar, stämma honom. Så att jag ser liksom, jag sitter och ser R. Kelly-dokumentär. Har ni sett någon av dem här?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, jag har faktiskt inte sett dem heller. R. Kelly kände att det var 6 avsnitt. Jag kände så här, kan man på något sätt kondensera den här historien lite snabbare?
Så att det blir lika tajt som en Knausgård-bok. där det är 2 hela volymer som handlar om när han går på yoga.
Pappa yoga. Ja. Nej, men det här behövs 6 delar. Till skillnad från Knausgård. Han behöver 2.
Okej. Point taken. Touché. Unguard.
Ja, men hela grejen med R. Kelly är ju att det är så oerhört många som träder fram nu. Ja. Han har alltså satt i system att åka i 20 års tid och plocka upp unga tjejer när de är 13, 14, 15 år. Säga, jag ser en stjärna i dig. Jag vill börja jobba med dig. Sen så liksom, han åker till högstadieskolor i USA. Svarta tjejer som har någon sångtalang. Han börjar ju med att han tar in hon Alia i sitt stall när hon är 14 år. Han gör henne gravid. De gifter sig med någon märklig liksom så här bröllopsceremoni. Hon släpper en låt som heter Age is just a number.
Age ain't nothing but a number, tror jag.
Age ain't nothing but a number, som han har skrivit till henne. Så där börjar man ju förstå.
Det är ju, Alia var ju som en superstjärna och var väl någon slags föregångare till Rihanna. Så hon dog ju, tror jag, 2 dagar innan 9/11 i en flygkrasch när hon på väg hem och skulle spela in en musikvideo på Barbados.
Just det.
Rock the boat. Men, nej, men hon var ju, det var ju en superstjärna och det var ju märkligt att han kom undan med det redan då. Redan då borde det varit ganska tydligt att det här...
Han var 29 och hon var 14.
Ja, redan där så ringer det ju varningsklockor såklart.
Ja, men sen då rullas det upp då. Det är tjej efter tjej efter tjej. Och han har då så här, han har liksom byggt någon form av liksom värld där han har typ 10-12 sådana här tjejer samtidigt. I 13, 14, 15, 16 års åldern. Som bor med honom. Fast de får aldrig träffa varandra. De liksom lever separata liv. Han måste godkänna om de ska äta, dricka, gå på toaletten. Då måste de fråga honom. Så han håller dem. De smsar varandra. För vissa är kompisar men ses inte på hans mansion. Så han har dem liksom som 6 slavar i stort sett. Och föräldrarna då bildar såna här föräldragrupper. Där de... Så här, vi måste få träffa våra döttrar. Någon måste hjälpa oss. Men polisen kan inte göra något. Ingen kan gå in för att de säger att de här tjejerna har valt att liksom... Alltså det är föräldrar som inte har sett sina barn på 3 år. Nej, som står utanför R. Kellys studio och skriker.
Helt enkelt, liksom. Han driver en egen liten sekt. Ja.
Och han blir åtalad och bevisen är öronbedövande liksom höga. Det är liksom, han måste åka dit. Nej, men då blir han ju friad såklart. Och sen fortsätter han. Och han än idag, alltså i dags datum, så har inte det här slutat. Det pågår även nu när vi sitter här.
Han är väl inte dömd för någonting? Eller det var väl en sexfilm som kom för några år sedan där det då var en minderårig tjej med R. Kelly. Mm. Men det kunde inte bevisas att det var han, eller han hävdade att han inte visste.
Han hävdade att det var hans bror på filmen.
Just det.
Och hans brorsa blev helt tokig. Så varför
det kan man ju förstå.
Ja. Alltså, ja. Ska man bli uthängd för någonting?
Ja, nej, det är verkligen inte.
Jag tänker under MeToo-året så blev jag också jävligt illa berörd av alla de människorna som blev av med hedern. Där man kände, men fan, jag vet inte ens om den här människan har gjort någonting. Nej. Det är klart att det finns ett stort värde i att om 100 människor kliver fram och vittnar om någonting, ja, men då är ju det trovärdigt. Mm. Men under förra året så var det ju också tillfällen då man kände att, fan, jag har ingen aning. Är det en enda människa som har skrivit en artikel eller som har vittnat om det här bara? ja, men då vet jag ju inte. Jag tycker nog att det är en ganska sund inställning att tänka att om någon inte har blivit dömd för ett brott, då är den människan oskyldig.
Ja.
Men här har ju den inställningen då gått fruktansvärt fel. Mm. Det är just den inställningen som har gjort att de här barnen har fått fortsätta råka illa ut år efter år, för att sådana människor som jag har tänkt att ja, han har inte blivit dömd för något, så att då är han väl oskyldig.
Och föräldrar till de här talangfulla tjejerna, 14-15 år, vänta lite, R. Kelly, man har hört rykten, ja, men vänta, för han tar alltid ett möte med föräldrarna och döttrarna i början och säger att ni får ju vara med under processen, självklart. Vill ni komma till studion och titta när vi jobbar? Jag har inga problem med det. Så att han liksom blir kompis med föräldrarna först.
Ja.
Sen börjar han liksom sluta de här tjejerna ifrån föräldrarna och säga att vi kan inte ha dem här hela tiden, det funkar inte liksom, och nu ska vi på, jag måste följa med på turnén. Och så att han har liksom en strategi som han liksom gång på gång utnyttjar.
Ett riktigt förövarbeteende är det ju.
Ja.
Ja. Men Michael Jackson då, där har ju varit massa rättegångar och så vidare. Han friades ju också då för många
två
år sedan.
Två gånger har han friats.
Och ja, absolut. Det är märkligt det där, för R. Kelly känns ju mer skyldig än Michael Jackson. Alltså Michael Jackson känns, nu har inte jag sett dokumentären, men känns fortfarande som såhär, ja, man är de bara ute efter pengar och så vidare.
Mm.
Alltså det är konstigt hur vissa människor ändå, och jag har ju en vän som är en god vän som alltid så fort det blir diskussion om Woody Allen försvarar honom och hävdar att det är bara en lögn. För där är det egentligen bara en anklagelse då som, från hans
men vad dotter. Är det som får oss att så här är det att man inte vill tro att någon kan vara så talangfull, åka runt hela jorden och vara liksom världens största popstjärna och samtidigt då år efter år efter år förgripa sig på unga pojkar? Kan man inte se att, jag menar, en pedofil, det kan väl vara en vaktmästare lika gärna som en popstjärna?
Ja,
det stämmer.
Det är så.
Ja. Så är det.
Eller kändisskapet står i vägen. Eller är det...
Nej, men alltså, finns det inte någon... Jag sticker ut hakan. Visst har vi väl alla vi tre på nära håll någon gång under våra karriärer sett människor som har blivit nästan helgonförklarade.
Absolut.
Som har blivit stjärnor av en natt, eller som har fått enorm framgång eller massor med pengar eller så. Som har börjat bete sig gränslöst och illa. Och utan att vi har gjort någonting åt det. Det är helt enkelt svårt att känna individuellt ansvar. Den där människan som jag var min jämlik alldeles nyss har helt plötsligt fått framgång. Och
älskas av allt och alla.
Ja, och och vika ut sig alla. Allting som den säger är klokt och fint. Och vi vill höra ditt sommarprat, vi vill höra om din barndom, vi vill höra om det, vi vill höra om det. Och det är så fantastiskt. Vilken förebild du är. Och man blir, allting kommer på en gång. Du blir årets det. Och så ser man att diffen mellan vad den människan är liksom utåt och hur den människan som ofta, om den är för ung när det händer, börjar dricka mer, liksom, det stiger än åt huvudet på något sätt. Och det är svårt att veta, hur ska jag ta ansvar för en annan människa? Nu bor vi i lilla Sverige och vi är i lilla liksom, stand-up-världen, men jag kan ju tänka mig på så här, en R&B-världsstjärna eller liksom king of pop. Vem ska säga stopp? Vem ska säga, Michael, vet du vad? I egenskap av din chaufför så måste jag bara säga värdegrundstimeout på det där.
Verkligen. Nej, det gränslösa blir ju gånger tusen såklart om man jämför med den värld man själv rör sig i.
Ja.
Alltså, du kan få in en vit tiger som går runt i ditt hus liksom på någon slags Mike Tyson-nivå. Och då är det svårt att gå in och säga vad... Och en vit tiger framstår ändå som ganska...
Oskuldsfullt
i sammanhanget.
Om inte du filerar den.
Nej,
och bara slänger filén. Jag tänker inte äta den.
Nej,
jag bara stycker den.
Jag är vegan.
Just det, man hatar kött men ändå så filéar man en vit tiger. Nej, det är ju såklart, då är man ju på världens.
Vem gör så?
Nej, jag vet inte. Skulle vara Mike Tyson då, men det vet vi inte.
Ja, men för det som sker då i den här Michael Jackson-dokumentären som också är, den är 2x2 timmar. Det är 4 timmar.
Återigen, jag tycker det är lite, man skulle kunna...
Som en knallskott novell. En av hans tidiga noveller.
Som en krönika.
Ja.
Där följer man då, det är två killar nu som går ut och berättar. Naket, ärligt. Båda har vittnat till Michael Jacksons fördel vid tidigare rättegångar. Och i stort sett låtit honom fortsätta. Ge sig på nya pojkar. Det ena är då en kille som heter Jimmy. Han får äran att vara den unga killen i en Pepsi-reklam tillsammans med Michael Jackson. Mm. Och Michael Jackson blir helt överförtjust i den här pojken och kommer hem till familjen, sover över hos familjen. Hans mamma berättar, helt plötsligt har jag liksom Michael Jackson som en ny son i familjen. Och hänger där, bjuder över dem till Neverland. Mamman och pappan ligger i gäststugan och den här då 7-åriga pojken sover inne hos Michael Jackson. Det är som att allting är en genialisk plan att locka liksom med de här biograferna och nöjesparken och han har giraffer och elefanter. Alltså det är som den perfekta pedofilfällan.
Ja, men det är också det perfekta pedofilnarrativet. Att han är barnet som aldrig fick vara barn. Mm. Michael är, hans föräldrar bara bestämde sig för att du ska vara en världsstjärna nu, när du är 4 år eller hur gammal han var liksom, ja, typ. När han debuterade med Jackson 5. Man har ju såhär, lyssnat på bara hans kanal, du vet, såhär, i mixen. Liksom. De gör såhär, livespelningar. Michael dansar som fan. Liksom. Typ gör fantastiska dance moves. Man släcker ut allt annat ljud och lyssnar bara på honom. Han sjunger inte falskt en enda gång fast att han dansar och är typ 5 år gammal. Han överlevererar från dag 1 liksom. Så det där gränslösa...
En penalistisk farsa har han ju.
Absolut.
Som man har förstått det.
Och jag menar, vi är uppvuxna med berättelsen om honom liksom. Det är ju han som är offret och det är så jävla svårt att förstå att det är alltid, det är som vanligt. Det är mobboffren som blir mobbare, det är de som fick sin mössa uppkastad i trädet på 70-talet som kastar upp andra människors mössor i trädet på 90-talet. Det är ju så enkelt som att det är så man gör en förövare. Det betyder inte att alla offer blir förövare, men det betyder att, tror jag i alla fall, att de flesta förövare har varit offer. Och det är så svårt att se det samtidigt, tänker jag. För Michael Jackson tänker man ju verkligen som ett aningslöst barn. Det är så jävla synd om en vuxen kar som bor på ett jävla tivoli med en apa. Det är så jävla synd om honom. Och det är väl det som har blåst rök i ögonen på oss, att vi tycker synd om honom.
Ja, men för den andra killen, han heter Wade och är från Australien. Han vinner en dansa som Michael Jackson tävling som en tv-kanal anordnar när Michael Jackson är i Australien. Han är 5 år, dansar svinbra som Michael Jackson, vinner tävlingen, får då komma till Michael Jacksons konsert och dansa som Michael Jackson, med Michael Jackson, ja, på en kokande arena i Australien. Hans mamma blir sen hans manager och Michael säger, jag kan göra honom till en superstjärna. Kom till USA. Och mamman är så här, men vi bor ju i Australien. Jag kan inte, ja, men det, du måste komma. Han är en unik talang, den här Wade, 5-åringen. Mm. Så hon skiljer sig från sin man. Lämnar sin man och sin äldsta bror. Och flyttar med den här lillebrorsan Wade och syrran till USA, Los Angeles. Och där började de hänga med Michael Jackson. Och Wade sa att det märkliga var, vi hade varit två nätter på Neverland. Jag, mamma och min storasyrra. Mamma hade sovit på övervåningen. Jag och min storasyster med Michael. Ingenting hade hänt. Han vaknar andra natten av att, vad är Michael? Då sitter Michael Jackson på huk och gråter i ett hörn av huset. Han går, vad är det? Jag är så ledsen när jag tänker på att ni ska åka härifrån. För ni är den enda familj jag någonsin har haft, säger Michael Jackson. Mm. Så Michael Jackson sitter och gråter med en familj som han har träffat i 2 dagar. En mamma, ja, en storasyr. Alltså, det är så sjukt det som händer. Så sen åker mamman med resten av med släkten iväg i några dagar och lämnar honom där för de tycker så synd om Michael Jackson. Och så berättar de då att kväll efter kväll efter kväll efter kväll, varje gång de sover över, så är det sexuella övergrepp som sker. Och det som Wade förklarar är ju liksom att när det kommer upp då, för honom så är det en förälskelse. Alltså han umgås med en människa, han är ju med honom på världsturnéer. Alla skriker när de ser Michael Jackson. Alla vill vara med Michael Jackson. Han själv är ett Michael Jackson-fan. Ja. Han bara, jag vet inte hur jag ska kunna stå emot den största... det är ju det han träffar. Mm. Och mamman är med och pushar och... Alltså det går inte för ett barn att stoppa en sån här sak.
Nej, såklart inte.
Och så kommer de här anklagelserna fram och han vittnar för Michael Jackson, för han säger att det här är ju våran privata hemlighet, den har ingenting med några andra att göra. Det kommer en ny rättegång när han är 22 år och är koreograf till Britney Spears och en zynk. Han är liksom på väg upp, men fortfarande så här, nej. Sen får han egna barn Och när hans son börjar närma sig 5-årsåldern, då så ser han i hans sons ögon att vänta nu, snart är ju han i den åldern jag var när Michael Jackson hade sex med mig. Det här är ju helt först då kan han förstå, för han själv kan inte se att han och Michael, att det var något felaktigt.
Nej.
Fast han är liksom vuxen.
Nej.
Det är först när han ser sin 5-åring in i ögonen och tänker att vänta lite, det här är ju för, då väljer han att gå ut och berätta om det.
Ja.
Ja, det,
och nu så är ju folk så här, ja, det här är för pengar, det här är för att de ska bli kända. Alltså, de hade ju kunnat liksom, så att när man ser dokumentären så finns det inget tvivel i min liksom, en enda del av min kropp att de här två skulle ljuga om de här sakerna som har hänt. Se dokumentären på eget bevåg, alltså, det är starkt, man mår illa av den. Fruktansvärt.
Jag tänker ju jättemycket på föräldrarna det är ju liksom, det är ju verkligen att gå, det är ju som att gå upp med ungarna på berget och offra dem till Gud för att man har sett det i en dröm. På vad skulle få mig att ta mina barn och åka liksom till och låta dem umgås gränslöst med en popstjärna. Vem är man då? Vad är det för jävla fel i huvudet?
Mammorna är ju med i dokumentären också. Ja. Och det, man ser nästan att de ännu inte har tagit in vad de har gjort. Nej. I och med att det här är uppdagats nu. Nu har ju de här killarna gått ut och berättat vad som har hänt.
Ja.
35 och 40 år gamla.
Ja.
Och mammorna har ju under alla de här åren när anklagelserna kom frågat dem, har Michael någonsin gjort någonting mot dig under de år du har varit med honom? Och killarna har bara tittat dem rakt in i ögonen. Absolut inte. Nej. Ingenting. Han har aldrig rört mig. Han har aldrig tagit på mig. Aldrig.
Nej.
Och då är mammorna så här, ja, men då är det ju bara ondskefulla familjer som vill pressa stackars Michael på pengar liksom.
Jo, men samtidigt, om du tänker att du är en förälder, du har ju barn, och så säger jag så här, du skulle kunna förlåna din grabb och hänga här med Uffe, 43, en jagsvag narcissist, liksom välkänt jagsvag narcissist själv. Så din grabb här ska bo in i hans lägenhet ett par dagar och du kan också hänga runt
ja.
Liksom. Då hade du ju sagt nej.
Absolut.
Men den gubben är känd, haft legat på Svensktoppen 16 veckor på rad för 7 år sedan. Och du bara, nej, det är tyvärr en principfråga, jag älskar mina barn. Finns det då en gräns liksom, att det är så här, ja, men det här är en världsstjärna med ett eget flygplan och ett eget kolmården. Och
som bara, hela världen älskar.
Ja, men finns det en gräns? Ja, i såna fall.
Mm.
Vad sa du? Gränslös narcissist.
Hade han kolmården?
Ja, men då. Ja, men ta mina barn du. Det måste ju vara fel på fler ställen, menar jag.
Men om man tittar på R. Kelly och Michael Jackson, så båda har ju gjort exakt samma sak. Båda har blivit kompis med föräldrarna först.
Ja.
Ingett förtroende, suttit i möten, sagt du får komma hur mycket ni vill. Michael Jackson och mammorna har ju typ varit bästa kompisar. Han har ringt dem varje dag i flera år och pratat med mammorna. Och de har fått följa med till Neville. Det är klart att det inte ska hända något. Bara råkar till slut. Det är såklart, varför låter man en 7-åring sova i samma säng som en 35-årig man?
Nej.
Men det måste ju vara att det är Michael Jackson. Han träffar Dalai Lama, han träffar prinsessan Diana, han träffar Ronald Reagan. Han är höjd över liksom varje misstanke.
Han har fått godkännande från så många andra människor också på något sätt, att han blir ofarlig. Så han avsexualiseras väl. Han ses väl inte som en vanlig man, han ses väl som någon slags symbol, någon slags religiös figur nästan.
Ja.
Och då blir det väl att man inte tänker, som du säger, man tar inte det beaktning som man hade gjort om det hade varit en vanlig person. Antar jag. Att det blir
så måste det vara.
Ja. Vilket såklart i efterhand framstår som djupt aningslöst och korkat. Men det måste ju vara på den nivån.
Ja, men det är väl förklaringen på varför folk går med i sekter, eller varför de inte lämnar sina manipulativa partners eller sådär. Det är helt enkelt att det går även för normalbegåvad människa att bli manipulerad tills man inte fattar vad det var som hände.
Ja, och alltid i efterhand, så med facit i hand, så kan man alltid säga, men du, den där gången han drog ut dig från restaurangen bara för att du tittade på en annan kille. Förstod du inte då att det var fel? Nej, men, då, men den där gången då, så tycker man efteråt att det var ju solklart.
Men, man har blivit kokt långsamt och då märkte man ingenting.
Så tror jag att det är.
Mm, det tror jag också.
Men otroligt, men, och just som jag säger då, att jag satt och såg R. Kelly, och så när jag satte mig och tittade på Michael Jackson tyckte jag, nu ska vi se vad de här killarna kommer med för konspiration. Alltså inte ens
då, när du satte igång dokumentären, så
trodde jag att jag skulle köpa storyn fullt ut liksom, utan tänkte, aja.
Men du, finns det någon blockknapp på Spotify? Man kan bara, jag vill helst inte att ni blandar in musik från pedofil och våldtäktsmän i min värdegrundsknapp. Jag skojar lite, men jag funderar på, när du såg dem där, bestämde du då för att är du beredd att inte lyssna mer på Michael Jackson? Det är ett högt pris att betala för sina värderingar.
Ja, jag tror inte att jag kommer att aktivt söka upp en Michael Jackson spellista. Jag var på Michael Jackson live i Stockholm när han var här på Stockholms stadion 93.
På
90-talet. Ja. Så att jag var liksom, när det var snack om att han skulle köra de här 15 eller 20 showerna i London, så tänkte jag, det kan bli hans sista gång man ser han live. Så han har varit liksom, det är ju kanske därför också man tyckte R. Kelly, nej, någon slämmig R&B-stjärna, men Michael Jackson, King of Pop. Det är klart att han får galningar runt omkring sig som vill pressa han på pengar. Det här är, han passar i det narrativet. Som du säger, Peter Pan. Mm. Mannen som aldrig fick en barndom, som fortfarande är ett barn. Och...
Men det verkar ändå ha drabbat dig ganska hårt.
Titta på den.
Ja.
SVT Play.
Det gör vi. Yes.
Leaving Neverland.
Appelqvist, tack för att du kom. Du ska ut på turné.
Frågornas herre.
Frågornas herre. Alltså publiken får skriva en lapp när de kommer in i salen.
Mm.
Och sen så...
Sen drar jag lapparna och så byggs föreställningen runt det där. Är det en bra idé?
Nej.
Jo. Nej, men det är inte hela föreställningen. Det är en stor del av föreställningen. Om man tänker sig att man går på stand-up på en stand-up-klubb, så kan det ju vara lite så här skön, bubblig stämning om man pratar med publiken och alla är så här trygga och ja, liksom. När man kommer in på en teater och det är så här 700 människor, då kan det vara lite svårt för någon i publiken att prata rakt ut. Man sitter i sammetsfåtöljer i finklädd och har barnvakt och sådär. Och för försöka få med den här stand-up-klubbskänslan in på teatern, så har jag gjort så att istället för att publiken ska behöva prata med mig, så ja, men de slipper det helt enkelt. Men däremot så får de välja vad föreställningen ska handla om, ge lite tema genom att skriva frågor på lapparna. Och hela föreställningen är inte improviserad, för att det finns ju liksom en början och ett slut som är likadant varje kväll.
Mm.
Och sen har ju folk en tendens att ställa ungefär samma frågor, så det evolverar ju fram liksom någon sorts lite tema.
Försöker hävda att folk är lite simpla.
Nej då.
För frågan, när du har ställt den, för du läser då frågan högt på lapp, kan du ibland säga vem i hela helvete ställde den här frågan?
Ja, det kan jag.
Vem ge har dig det? Till känna.
Ja, men jag kan ju inte tvinga någon att göra
nej,
det.
Och,
det
är
ju och därmed så blir det liksom lite trygghet i situationen. Ja. Att man faktiskt kan ställa vilken fråga man vill. Och sen är det så här, vissa frågor vill man inte ha liksom.
Nej.
Men att, och när man får dem ändå, ja, men då får man ju snällt svara på dem. Och då kan det ju liksom bli bra på ett sätt som man inte skulle kunna utsätta sig själv
för. Vi kan ta, jag frågade på min Instagram bara här om frågor till dig, eftersom jag hade det. Jag kan bara ta en fråga här. Linn Arling frågar Kristoffer, om han var ett träd, vilket träd skulle han då vara?
En ek.
Ja. Ja, men det är mer sånt här i showen då alltså.
det är den sortens frågor och svar. Och
det, sen går det vidare, det är inga jävla knavskård.
Och det är väl inte underhållning i ordets egentliga bemärkelse, utan det är väl mer nästan tangerar kultur. Kultur på gränsen till botanik.
Det är mer som ett muntligt förhör.
Ja.
Var hittar man biljetter till detta?
Frågornasherre.se, Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, Växjö och ytterligare orter.
Är du inte även poddarnas herre?
Jo, min podd heter Poddarnas herre.
Ja.
Stämmer bra.
Det börjar bli som ett franchise.
Ja, det är tänkt så. Jag ska ta över hela världen och allting. Ja, det kommer vara så här. Matens herre, det är min restaurang.
Stand-up-klubbarnas herre.
Känslornas herre, min terapimottagning.
Ja.
Guds herre, min religion.
Hamburgarnas herre.
Ja. Bimbi Mappens herre, min lilla asiatiska restaurang.
Efter religionen kände jag ändå Bim Bam Böppens herre som en, ett steg ner.
Ja, alltså, men jag kommer inte, kom inte vara just den ordningen.
Nej, jag förstår.
Elmopparnas herre går om voj.
Ja,
det finns mycket. Mig kan man se, jag ska ut och åka Finlandsfärja här till helgen, Raw Comedy Cruise.
Jag trodde det var privat att man kunde se det gå runt
ja,
på färjan.
Ja, det kan man nog göra. Man kommer nog kunna se mig springa till hytten, för det är lite obehagliga människor på de där färjorna ibland, men det kan ju vara kul. Jag, Marcus Berggren, Mårten Andersson, Johanna Nordström med flera.
Just det.
Rawcomedyclub.se finns det biljetter. Sen har jag en turné i höst som heter den, Scener ur ett äktenskap. Äktenskap inom citationstecken. Biljetter där finns på messiahallberg.se. Jag besöker hela Sverige från Umeå till Lund.
Och ovanför Umeå finns det ju en hel del städer. Det är ju bara i Västerbotten fortfarande har ju hela Sápmi kvar. Jo. Men det pissar på som vanligt. Samerna ska inte få ha kul.
Nej, det är lite undertiteln på turnén faktiskt. Sen ut äggenskap, samerna ska inte få ha kul. Så är det. Tack för att du kom, Kristoffer. Alltid mysigt att se dig.
Tack.
Bra. Följ mig gärna på Twitter.
Ja.
Följ kampen. Se mig twittra sönder PK-vänstern.
Ja, det är bra.
Bit by bit.
Mycket snyggt. Mycket snyggt. Gör det. Vi hörs nästa fredag. Ha en trevlig helg.
Puss på er.
Hej.
Puss. Hej.